Låt vara med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, lär oss idag att du har uppfyllt Guds lag i vårt ställe för att vi ska bli delaktiga, få del i din rättfärdighet. Lär oss att ditt namn betyder frälsare och att du är den enda som kan frälsa oss från våra synder. Ge oss ett gott nytt år av nåd i din gemenskap. Amen. Nyårsdagen firas som en kristen högtid, inte därför att det är första dagen på ett nytt kalenderår, utan därför att det är den åttonde dagen efter juldagen. Så när det gäller nyår i kyrklig bemärkelse så är ju vårt kyrkoåret börjar ju med första advent. Men nyårsdagen är den åttonde dagen efter juldagen, och då blev Jesus omskuren. Och han fick också namnet Jesus, det som ängeln hade uppenbarat innan han blev till i sin mors liv. Och vi ska lära oss idag vad omskärelsen, vad det har för betydelse. Vad det har för betydelse för oss att Jesus blev omskuren. Och vad hans namn betyder för oss. Omskärelsen skedde i hemmet. Och när Jesus blev omskuren så var Maria och Josef fortfarande kvar i Betlehem. Men ni ska inte tänka att de var kvar i stallet, utan att de hade hittat ett bättre boende nu när skattskrivningen var över. Och Lukas återger händelsen bara med de här korta orden. När åtta dagar gått och han skulle omskäras fick han namnet Jesus, det som ängeln hade nämnt innan han blev avlad i sin moders liv. Omskärelsen, det var en ceremoni som var befalld vid två tillfällen i Gamla testamentet, och det ena hörde vi i den gamla testamentliga texten, så det var ett tecken på Guds förbund med Abraham. Och så blev omskärelsen också befalld för Israels folk när Gud upprättade förbundet med Sinai. Så, och det innebar att förhuden skulle skäras bort på alla pojkar vid den åttonde levnadsdagen. Omskärelsen var ett tecken på att de var innefattade i Guds förbund och ägde förbundets välsignelser, men också var skyldiga att hålla de krav eller förpliktelser som förbundet innebar. Och förpliktelserna var många, särskilt i Sinai förbundet, eftersom det var främst ett lagförbund. Och själva omskärelsen, det innebar att man var skyldig att hålla hela lagen. Det är det som är innebörden i omskärelsen. Den som är omskuren är skyldig att hålla hela lagen. Och när Jesus blev omskuren, då trädde han in under Guds lag för att uppfylla den helt och fullt. Och det här kanske låter ganska underligt, för på juldagen så hörde vi änglarna presentera den nyfödde så här: han är Messias, Herren. Och ser vi på Johannes evangeliets inledning, så började med att beskriva Gud och skapelsen, att allt har blivit till genom honom. Ingenting som är till, det finns ingenting som inte är skapat genom honom. Och Gud blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. Så Gud, Guds son, blev människa och bodde bland oss. Och Guds son, han är ju därför laggivaren. Det är han som har gett lagen för oss att hålla. Han är själv inte underställd lagen, utan han har gett den för oss att hålla. Men här hör vi hur han själv går in under lagen för att uppfylla den i vårt ställe. Och det var på det sättet Gud bestämt att frälsa oss heter i Galaterbrevet. När tiden var fullbordad sände Gud sin son. Han föddes av kvinna och blev ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen. Så skulle vi få rätten att vara Guds, vara barn hos Gud. Han blev ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen, och det är vi. Och här används också begreppet friköpa. Och friköpa, det är ju att man betalar en lösepenning för att få gisslan eller för att få den fångne fri. Och det syftar också på oss. Vi var fångar under lagens krav och under lagens förbannelse. Gud har nämligen stiftat en lag som gäller för alla människor. Gud har den auktoriteten. Han har den makten. Han är den allsmäktige. Han har rätt att stifta lagar för oss. Han har gjort det. Och han kräver av oss, Guds lag kräver av oss, att vi inte bara ska vara rätt hyggliga människor. Sköt er nu ganska bra, så jag inte får skämmas för er. Det är inte det handlar om, utan han säger, ni ska vara heliga, ni ska vara fullkomliga som jag är fullkomlig, helig. Och det där med att vara fullkomlig, det är ju någonting som vi ständigt misslyckas med. Av den enkla anledningen att vi är syndare. Och vad är det syndare sysslar med? Ja, de gör synd. Och därför får vi be om syndernas förlåtelse varje dag. Så Guds lag är inte anpassad efter vår förmåga. Inte efter människors förmåga efter syndafallet. Utan Guds lag är ju i överensstämmelse med Guds heliga vilja, med Guds egenskaper, med Guds natur. Och här skiljer sig ju kristendomen från alla andra religioner. Och särskilt påtagligt är det, ja, alla andra religioner. Men de stora världsreligionerna, katolicismen, judendomen och islam, de är lagreligioner, och de har allihop det gemensamt att man har en perverterad lag, man har en förvrängd lag. Så man har sänkt lagens krav och anpassat den till människors förmåga. Och då handlar det enbart om yttre saker. Man ska avallfärda till någon ort där det finns reliker. Man ska äta viss sorts mat, man ger ut olika recept, och vissa saker är tillåtna vissa månader och andra saker är förbjudna. Och vissa högtider ska man iaktta, och man ska vara noga med när man ber att man vänder sig i rätt riktning och att man ber föreskrivet antal gånger per dag. Och man får rabbla sin bön, och fiser man eller rapar man, så får man börja om från början. Alltså det är sådana saker som är anpassade till människans förmåga. Alltså inga krav på helighet. Så en sån lag motsvarar ju inte Gud som är helig och fullkomlig. Kanske motsvarar alla oss som inte har någon sån helighet och fullkomlighet. Utan en lag som är... alla har ju mer en maffiaboss som bara kan släppa in någon i himmelen eller fördöma någon efter godtycke. Men som sagt, Guds lag, den är ju överensstämmelse med Guds heliga vilja och natur. Och den kräver inget mindre, den är inte anpassad till oss. Utan den kräver av oss, ni ska vara heliga som Gud är helig. Och eftersom vi brutit mot Guds lag så är vi skyldiga till döden. Och den gudomliga lagens straffsats för synd, det är just döden. Syndens lön är döden. Och det är någonting som vi inte kan befria oss från själva. Jesus kom för att friköpa oss. Alltså betala lösepenning för att vi ska gå fria från synd och straff. Och betalningen, vad var det? Jo, hans fullkomliga lydnad. och hans oskyldiga lidande och död, hans heliga blod. Så vi kan likna det på det sättet. Här är det en brottsling, och det är vi som är brottslingarna, som sitter i dödsarbetsläger. Och det är ett dödsarbetsläger. För här är man skyldig att arbeta i stenbrottet varje dag, hela sitt liv, och sen dö där i fängelset på grund av sina brott. Det är någonting som man inte kommer undan med mindre än att man går under. Man klarar sig inte. Och så kommer det helt plötsligt någon och säger: jag tar hans plats. Jag utför allt arbete bättre än vad han skulle göra. Och jag tar straffet i hans ställe om han får gå fri. Och domaren funderar och så säger han: okej, fången får gå fri om du arbetar i hans ställe bättre än vad han gör själv och tar hans straff. Och då kanske man kan undra så att, kunde det inte ha lösts på något annat sätt? Kunde inte Gud bara helt enkelt ha sett mellan fingrarna på synden och släppt in brottslingarna i sin himmel? Då hade ju inte Jesus behövt utföra det här arbetet och dö i vårt ställe. Men de som tänker så, de glömmer att lagen är uttryck för Guds heliga vilja, för hans natur och egenskaper. Gud är helig. Och som sagt, här skiljer det ju sig åt, om man så säger, de som inte har en helig Gud. Alltså de kan ju tänka sig så att han helt enkelt bara efter godtycke kan fördöma eller benåda. Ungefär som Allah framställs, att han godtyckligt benådar eller fördömer de som har bett sina böner 5 gånger per dag, gett allmoseskatten, fastat 1 gång faste månaden, gjort vallfärden, de ligger bättre till. Men de kan aldrig veta vad Gud tar sig för. Han kan få för sig något. Det är ju ingen helig Gud. Han kan ju göra vad han vill, och det är ju det de säger. Han kan göra vad han vill. På det sättet så kan vår Gud inte göra vad han vill. Han kan inte göra det onda. Han kan inte göra det som strider mot sin rättfärdighet och helighet. Utan hans rättfärdighet kräver att lagen blir uppfylld. Och hans rättfärdighet och helighet kräver att synden blir straffad. Och här har vi ju en svårighet. Hur kommer vi då undan? När Guds helighet kräver det. Ja, Gud, han hittade ett sätt att visa och bevisa för världen sin rättfärdighet och helighet och ändå skona oss. Men till ett högt pris, enormt högt pris. Han lät sin egen son bli människa och träda i vårt ställe. Och Guds krav på rättfärdighet blev tillfredsställt när Jesus uppfyllde lagen helt perfekt i vårt ställe. Och Guds straffande rättfärdighet, som kräver att synden straffas, blev tillfredsställd när Jesus led syndens straff i vårt ställe. Och på det sättet så kunde Gud visa och bevisa sin rättfärdighet och ändå skona oss. Så Guds son blev människa för att göra det vi var skyldiga att göra men som vi inte kunde, nämligen att leva ett fullkomligt liv. Och Gud räknade på det sättet. I och med att Jesus har uppfyllt lagen så är hans lydnad vår lydnad. Och Jesus har trätt i alla människors ställe. Och därför är hans rättfärdighet någonting som Gud tillräknar och skänker alla människor. Jesus levde ett syndfritt liv. Ändå dog han som en förbrytare. Men också det skedde i vårt ställe. Och när vi ser Jesus stora lidande, så ska vi inte tycka synd om honom, utan egentligen ska vi gråta över oss själva. För det, här ser vi straffet för vår synd. Gud hade lagt all vår skuld på honom och straffade vår synd i hans kropp för att vi skulle gå fria. Så det var den lösepenning som han betalade, och den lösepenning som krävdes för att vi skulle gå fria. Hans fullkomliga lydnad och hans oskyldiga lidande och död. Och i och med det så har vi fått rätt att bli barn hos Gud. Och det är det här vi kallar det saliga bytet. Han tar vår skuld och vi får hans rättfärdighet. Så då har vi talat om vad omskärelsen betydde, att Jesus trädde in under lagen i vårt ställe för att friköpa oss. Vi ska också tala om vad namnet Jesus betyder. Det var det namn som Gud själv valt för barnet och som en ängel uppenbarade redan innan han blev till i sin mors liv. Och när ängeln uppenbarade namnet för Josef, så motiverade ängeln också varför han skulle bära detta namn. Du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Jesus, det är den grekiska formen av namnet Josua. Och det betyder just frälsare. Han är inte vilken frälsare som helst, utan han har kommit för att frälsa sitt folk från deras synder. Och egentligen när ängeln uppenbarar sig för herdarna, så säger han att Jesus blivit född. Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Idag har en frälsare, idag har Jesus blivit född åt er i Davids stad. Och det är många som genom historien har burit det här namnet som Gud själv valt till Marias son. Och Josua, Mose efterträdare, är ju en av dem som också burit det här namnet. Och Josua fick föra Guds folk, eller han var utvald för den sakens skull, att föra Guds folk över Jordan, genom Jordan, in i det land som Gud lovat fäderna. Och på det sättet så blev han en förebild till Jesus. Jesus är ju den som för oss in i det fullkomliga land som Gud lovat fäderna. Men Jesus är den enda som fullständigt förtjänar att bära det här namnet. För han har genom sin lydnad och sin oskyldiga död friköpt oss, betalt lösepenning. Så han har friköpt oss från syndens straff för att föra oss in i Guds rike. Det gjorde han, men hans verk slutar inte med det, utan nu låter han sitt evangelium gå ut i hela världen, och genom evangeliet så är han verksam och uppväcker tron var och när det behagar Gud, och han bevarar också i tron och för oss tryggt in i det land som Gud lovat. Så Jesus är en frälsare från synd och död, en sån frälsare som tryggt för oss ända in i det himmelska riket. Och därför är hans namn över alla andra namn, och Petrus förkunnar: i ingen annan finns det frälsning, inte heller finns det något annat namn under himmelen som getts åt oss människor genom vilket vi kan bli frälsta. Och att bli frälst genom hans namn, vad är det för något? Jo, det är ju att bli frälst genom tron på vem han är och vad han har gjort. Guds son blev människa, kom hit och trädde i vårt ställe. Han blev ställd under lagen för att friköpa oss som stod under lagen. Och han har vunnit åt oss full förlåtelse, rättfärdighet som gäller inför Gud. Och det glada budskapet går ut i hela världen. Det är ju Så evangeliet, vad är det för något? Jo, det förkunnar vad som redan är fullbordat, vad han gjorde för mer än 2000 år sedan. Och på det budskapet så kan vi bara, det når oss och vi kan ställa oss till det på två olika sätt. Inget annat är möjligt. För det kräver ingenting av oss. Det förkunnar för oss vad som är fullbordat för 2000 år sedan. Antingen tror vi det, eller då tror vi det inte. Så vi kan inte förändra något. Vi kan inte förbättra något. Vi kan inte bidra med något. Vi kan inte heller göra det ogjort. Utan det når oss. Och vi, antingen tror vi det, eller då tror vi det inte. Men nu lovar skriften att alla som tror på honom har fått rätt att bli Guds barn. Den som tror på honom är frälst genom hans namn. Skriften säger ju, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att vi fått lära känna dig som vår frälsare. Vi tackar dig för din ofattbara gåva att du friköpt oss från syndens straff. Vi lovar och prisar dig för din lydnad och för ditt lidande för vår skull. Hjälp oss nu det år som kommer att sätta dig främst i våra liv och tjäna dig av glädje. Amen.